Kapitel 10. Gömt mitt framför näsan. Ända sedan syndafallet hade Gud försökt återuppliva sitt ursprungliga mål med Eden, att leva på jorden med både sin gudomliga och sin mänskliga familj. Gud hade sagt till Adam och Eva att vara fruktsamma och föröka sig och därigenom sprida Guds goda styre över resten av planeten. Gud ville att hela jorden skulle bli en plats där himlen och jorden möttes, där mänskligheten kunde njuta av det gudomliga och där de gudomliga kunde njuta av jorden och mänskligheten. Vi vet ju hur det gick. En historia av misslyckanden. Mänskligheten syndade och blev förvisade från Guds närvaro. Eden stängdes ner. Den gudomliga fienden, ormen, blev bannlyst, nedkastad eller nedhuggen från Guds närvaro till jorden, stället där döden regerar, där livet inte varar för evigt. Han blev de dödas herre och kunde därför göra anspråk på varenda människa som någonsin skulle leva, för att de syndar och syndens lön är döden. Se Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Efter syndafloden hade Gud upprepat målet med Eden för Noa och hans familj. Var fruktsamma och föröka er. Det var en ny start. Istället gjorde mänskligheten uppror. Istället för att lyda Gud och sprida Guds kunskap och styre överallt skulle de bygga ett torn där Gud kunde komma till dem. Ännu ett misslyckande. Gud gick inte med på det. Han förbistrade nationernas språk och lämnade över nationerna till sin gudaförsamling för att de skulle regera över dem. Sedan beslutade han att börja om med en ny mänsklig familj genom Abraham och Sara. Han skulle återkomma till de andra nationerna genom Abrahams ättlingar när hans kungarike väl hade återupplivats. Se första Moseboken kapitel 12, vers 3. Detta blev också ett misslyckande. Och det blev även nästa försök att föra Israel ut ur Egypten, sedan till Sinai och slutligen till det förlovade landet. Israel misslyckades. Så småningom födde Gud upp David och sedan Salomo. Men efter att Salomo dog följde Israel andra gudar och israeliterna gav sig på varann. Gud blev tvungen att landsförvisa dem från det förlovade landet. Mänsklighetens historia utan Guds närvaro är en historia av misslyckanden. Det beror på att mänskligheten är vilse sedan syndafallet. Alla människor är ofullkomliga och fjärmade från Gud. Ingen mänsklig ledare kunde få förtroendet att starta upp och bibehålla Guds kungarike. De kunde inte vara lojala mot endast Gud. De skulle gå sin egen väg. Människor skulle synda, misslyckas och ansluta sig till de dödas herre, Guds stora fiende. Men Guds vision att dela välsignelsen av att vara förvaltare för ett nytt Eden kunde inte förverkligas utan människor. Och det enda sättet människor någonsin skulle kunna hålla sin del av Guds plan på vore att de gjordes nya igen. Syndafallets förbannelse måste brytas. Och Gud hade en plan för det. Lösningen och ett problem. Gud behövde en människa som var mer än människa. Någon som kunde motstå frestelser, som alltid skulle lyda, som var lämplig att vara kung, som kunde vända dödens förbannelse genom att dö och sedan uppstå igen av egen kraft. Allt det kunde bara hända på ett sätt. Gud själv skulle bli människa. Gud skulle förverkliga sin egen plan som människa för hela mänskligheten och återställa Eden. Endast när människor blev förlåtna och gjorda gudomliga som Jesus genom uppståndelsens kraft, se första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1-3, kunde Eden bli verklighet. Men det fanns ett problem. Om planen hade blivit avslöjad, att mannen som var Gud kom hit för att dö och uppstå igen för att säkerställa att Guds ursprungliga vision skulle återställas, hade mörkrets makter inte gått på det. Det var precis det som Paulus sa i ett brev till den korintiska kyrkan. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Första Korintierbrevet kapitel 2, vers 7-8. Vilka pratar Paulus om? Ordet härskare kan syfta på mänskliga auktoriteter, såsom Pontius Pilatus och de judiska ledarna. Men Paulus syftar även på gudomliga, demoniska makter. Se Efesierbrevet kapitel 2, vers 2. Guds fiender, mänskliga och gudomliga, måste hållas ovetande. Allting hängde på gudsmänniskans död och uppståndelse. Men hur håller man något sådant hemligt? Den kryptiske messias. Gudsmänniskan som Edens återställelse hängde på var givetvis messias, Jesus från Nasaret. Men blev du förvånad över att jag påstod att den messianska planen var hemlig? Kan vi inte bara läsa Gamla testamentet och se hela planen? Nej, det kan vi inte. Tro det eller ej, det finns ingen vers i Gamla testamentet som använder ordet messias om en man som egentligen var Gud och som skulle dö för mänsklighetens synder. Inte ens Jesaja kapitel 53, vers 11 med sitt porträtt av en lidande tjänare. Ordet messias förekommer aldrig i det kapitlet, och i resten av Jesaja syftar tjänaren på nationen Israel, inte en individuell frälsare. Se Jesaja kapitel 41, vers 8, kapitel 44, vers 1-2 och 21, kapitel 45, vers 4, kapitel 48, vers 20, kapitel 49, vers 3. Och ordet messias, som betyder smord, syftar nästan alltid på David eller någon av hans ättlingar som regerade efter honom. Beviset för det jag säger, att porträttet av en gudomlig messias som skulle dö och uppstå är svårt att finna i Gamla testamentet, är faktiskt tydligt i Nya testamentet. Tänk på vad Jesus fick för respons av lärjungarna när han berättade för dem att han skulle till Jerusalem för att dö. Tillkännagivandet förbryllade och bekymrade dem. Se Matteus evangeliet kapitel 17, vers 22-23. Markus evangeliet kapitel 9, vers 30-32. De svarade inte, ja just det, vi har läst det i skrifterna. Petrus försökte till och med tillrättavisa Jesus för att han sa så. Se Matteus evangeliet kapitel 16, vers 21-23. Lärjungarna hade ingen aning om Guds nya plan. De tänkte bara på Jesus som Davids son och en rättmätig arvinge till hans tron. Någon som utförde mirakel, precis som Gamla testamentets profeter gjorde. Till och med efter uppståndelsen var lärjungarna tvungna att få sina sinnen öppnade på ett övernaturligt sätt för att kunna se en lidande messias. Efter att Jesus hade uppstått från de döda visade han sig för dem och sa: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och salmerna." Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Lukas evangeliet kapitel 24, vers 44-45. Guds nya plan, att han skulle dö och sedan uppstå från de döda för att vända på syndafallets förbannelse, är inte alls uppenbar i Gamla testamentet. Istället är ledtrådarna utspridda på många ställen i Gamla testamentet. Aldrig avslöjas allt på ett och samma ställe. Den messianska profilen blir bara tydlig i efterhand, och till och med då bara för någon som redan vet vad man ska leta efter och förvänta sig. Intelligenta, övernaturliga, onda varelser visste förstås att Davids son hade anlänt, som förutsagt. Se Matteus evangeliet kapitel 8, vers 28-29, Lukas evangeliet kapitel 4, vers 31-35. Så pass mycket kunde de greppa från Gamla testamentet. Men inget som demonerna säger ger intrycket att de förstod att Jesus hade kommit till jorden för att dö och uppstå igen och därmed vända förbannelsen. Som Paulus sa, hade de och Satan förstått det, så hade de aldrig påverkat folk som Judas till att förråda Jesus för dem som ville se honom död. Djävulen och de som står på hans sida är många saker, men de är inte idioter. De blev lurade till att döda Jesus, precis som Gud hade planerat. De satte igång händelseförloppet som skulle leda till slutet för dem. Det var gudomlig vilseledning. Delarna av profilen. I efterhand kan vi se delarna av den messianska profilen med större klarhet än vad lärjungarna kunde. Trots att det inte finns någon vers som beskriver en gudomlig messiansk ättling till David som dör och uppstår för att vända förbannelsen, så löper de trådarna genom hela Gamla testamentet. Har man redan sett hur planen förlöpte kan man hitta en tråd och börja följa mönster. Ställ till exempel frågan, Vem är Guds son? Svaret är inte Jesus i Gamla testamentet. Adam var Guds son, han var den första människan. Israel kallas Guds son. Se andra Moseboken kapitel 4, vers 23. Hosea kapitel 11, vers 1. Israels kung kallas Guds son. Se Saltaren 2, vers 7. I Nya testamentet är Jesus den siste Adam och Guds son. Se Romarbrevet kapitel 1, vers 4. Första Korintierbrevet kapitel 15, vers 45. Andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 19. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14. Vi skulle kunna fråga, vem är Guds tjänare? Adam tjänade Gud. Se första Moseboken kapitel 2, vers 15. Israel kallades Guds tjänare. Se Jesaja kapitel 41, vers 8. Kapitel 44, vers 1-2 och 21. Kapitel 45, vers 4. Kapitel 48, vers 20. Kapitel 49, vers 3. David och andra israeliska kungar i hans släktled kallades Guds tjänare. Se andra Samuelsboken kapitel 3, vers 18. Saltaren 89, vers 4. Första Kungaboken kapitel 3, vers 7. Andra Krönikeboken kapitel 32, vers 16. Jesus var också tjänaren. Se Apostlagärningarna kapitel 3, vers 13, kapitel 4, vers 30, Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-8. Led dessa Guds söner och Guds tjänare? Slutade någonsin deras jordiska existens? Förnyades den existensen? Har de en framtid i ett nytt Eden? Svaret på samtliga dessa frågor är ja. Adam, Israel och kungarna i Davids ätt blev alla förvisade från Guds närvaro, den plats på jorden där han bodde, Eden respektive det förlovade landet. Ändå kommer de att bli försonade med Gud i ett nytt Eden för att leva med honom och den uppståndne Jesus. Poängen är att alla dessa figurer pekar mot Jesus på något sätt, och han fullbordar mönstren. Han är den sammansatta bilden som blir synlig när man har upptäckt alla bitarna och satt dem på sina rätta ställen. Allting fanns mitt framför näsan, men gick bara att upptäcka i efterhand. Varför detta är betydelsefullt? Intelligent ondska, Satan, demoner, de lägre gudarna som regerar över nationerna, vet inte allt. De har inte Guds medvetande och kan inte heller genomtränga det. Vi förutsätter ofta att eftersom de är övernaturliga så är de allvetande. Det är inte sant. Det finns bara en allvetande varelse, Gud, och han råkar vara på vår sida. På grund av syndafallet hade Satan en rättmätig jurisdiktion över oss alla. Vad menar jag? På grund av Adams synd nådde döden alla. Romarbrevet kapitel 5, vers 12. Ormen fick en förbannelse över sig och kastades ner för att regera i dödsriket, undervärlden eller det vi kallar helvetet. På grund av syndafallet är alla destinerade att dö och hamna i dödsriket, där djävulen regerar. Allt det där förändrades när Jesus kom första gången och fullbordade Guds frälsningsplan genom att dö på korset och uppstå från de döda. Första steget mot att återställa Eden var att tillhandahålla ett sätt för människor att undfly dödens förbannelse. Alla som är troende, som har blivit gjorda till medlemmar av Guds familj och kungarike, hålls inte längre gisslan av dödens förbannelse och av de dödas herre. Det var därför Jesus, när han påbörjade sitt uppdrag att återuppliva kungariket, se Lukas evangeliet kapitel 10, vers 1-9, sa: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt." Lukas evangeliet kapitel 10, vers 18. Jesus visste att hans död och uppståndelse skulle betala syndarens skuld och göra så att Satan inte längre kunde göra anspråk på våra själar. Kungariket var början till slutet för de dödas herre. Återigen, vi måste minnas vilka vi är och varifrån vår identitet kommer. De troende som kollektivt utgör kyrkan kallas Kristi kropp. Och Jesus kropp uppstod. Vi kommer att uppstå för att han har uppstått. Se första Korintierbrevet kapitel 15, vers 20-23. Han är den förstfödde från de döda. Vi är en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 22-24. Som Johannes sa, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Satan kan inte göra anspråk på Guds barn, för de kommer att uppstå från döden. Det finns ingen anledning att leta i dödsriket efter de levande. Gud ville inte avslöja sin hand för någon, varken för människor eller för gudar, lojala eller fientliga. Detaljerna kring hur Messias skulle åstadkomma Guds syften måste döljas. Men Gud skulle låta dem få veta, på ett omisskännligt sätt, att när Messias uppenbarade sig skulle han vara Gud i mänsklig gestalt och återställelsen av Edens kungarike var det slutliga målet. Som vi kommer att se i de kommande två kapitlen var det precis tillräcklig information för att framkalla tro i folks hjärtan och för att lura mörkrets makter att sätta sin egen undergång i rörelse.